Då hälsar vi välkomna till ännu ett avsnitt av Atlantpodden, och temat för det här avsnittet, det kommer bli makroprat, mycket kreditinriktning och sådana saker som vi fokar väldigt mycket på i de här tiderna och som är väldigt aktuellt. Och med oss idag så har vi Taner Piktöken från Atlantfonder, och special guest star har vi Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, som vi hälsar hjärtligt välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Och med de orden så lämnar jag egentligen över till Taner och Mattias som har de här sakerna att diskutera en stund framöver.
Ja, men jättekul att du är här, Mattias. Vi hade ju tänkt lägga upp det mer innan vi går in på nuläget och från framtiden, så tänkte vi egentligen prata först lite om dig själv och sen hur vi egentligen hamnade i den här situationen. Så vi kan väl egentligen börja där. Kan vi berätta lite om vem du är och din bakgrund och vad du gör i din nuvarande roll?
Ja. Nej, men jag har väl varit 2,5 år ungefär på Swedbank som chefekonom och ansvarig för research brett. Så det innebär också credit research. Och där, jag kom då från Gälden. Jag hade varit tillförordnad chef för skuldförvaltningen och också chefekonom. Och innan dess var jag global upplåningschef på Nordea. Och sen så var jag många år på Riksbanken och bland annat ansvarig för stabiliteten under den globala finanskrisen. Och så disputerade jag i Lund innan dess i nationalekonomi.
Och du är ju inne på några teman som vi definitivt kommer komma in på. Men innan vi kommer in på nuläget då, som jag nämnde, om vi pratar lite om hur vi hamnade här. För vi har ju, de som känner till oss vet ju att vi har varit väldigt kritiska till hur penningpolitiken och finanspolitiken har sett ut de senaste 10-12 åren. Och vi tyckte att det fanns skäl för räntor att nå noll. Men när man tog klivet under noll så började man ge sig in i in i ett experiment egentligen som man inte riktigt visste slutet på, och vi har väl fortfarande inte sett hur liksom endgame kommer se ut av minusräntor. Men om vi pratar lite om så att säga 2014 till 2020-2021, för att vi hade en situation i alla fall mellan 2017 och 2019, inflationen låg runt mellan 1,7 och 2,1, och ändå valde man att hålla räntor på -0,5 och -0,25. Man valde att stimulera och man köpte enorma mängder obligationer som du vet om, bland annat bostadsobligationer. Och 2021 tyckte ju vi i alla fall att man nådde, då får man höjden av absurdum när man köpte så enorma mängder bostadsobligationer. Bostadsmarknaden slog ju oss inte som en marknad som behövde särskilt mycket stöd, särskilt inte efter 2020. Så om vi pratar lite om så här perioden fram till 2022, hur tycker du att generellt att Riksbanken eller centralbanken runt om i världen har hanterat omvärlden?
Jag tycker att det har varit för mycket jakt på tiondelar på inflationen. Jag tror, jag delar oron, och jag tror att mycket av de felallokeringar som vi har sett nu på globala finansmarknaderna, det kommer att komma mer av det. Ja. För det enda vi vet med säkerhet, och där jag tycker alla centralbanker, inte bara Riksbanken, blundar för det är att vi investerare har flyttat långt ut på kurvan och mycket djupare kreditrisk. Säkert kreditrisk som de inte förstod. Och riktigt har vi inte sett att det spelar ut. Och det behöver inte ha stora konsekvenser. Det kan få att pensionssparare eller få liksom lite mindre i kuvertet när det väl gäller. Men jag tror det är rätt brett ut. Jag tycker också att jaga tiondelar med att sänka räntan under noll tycker jag var att gå för långt också. Jag tycker också att QE inte har gett de positiva effekterna som jag tror centralbankerna och gärna pratar om. Och då ska vi komma ihåg att mycket av utvärderingarna så här långt från centralbankerna är ju positiva till QE. Tittar man däremot på den mer akademiska litteraturen, där det finns en del, de är ju mer kritiska till effekterna. Har man suttit i marknaden och emitterat obligationer, som jag har gjort, så vet man. Man kan ju se vilka investerare som är i boken. I alla fall kunde man det tidigare. Ja. Och då vet man att det har spelat stor roll när centralbankerna gick in och började köpa mycket. Det har absolut lett till felallokeringar och att man har risker av att nedtryckta, både kredit- och likviditetsrisker.
Ja, men på det temat, och vi som själva är väldigt aktiva primärt inom företagsobligationsmarknaden har ju sett hur många kommersiella fastighetsbolag som kanske är svenska men som har för att ingå i diverse stödköpsprogram har kanske emitterat obligationer ur ett finskt dotterbolag, för då är man så att säga, då kan ECB köpa ens lån, och ECB köper ju väldigt stora mängder eller har gjort det, och även Riksbanken, och det har ju gjort att många bolag kunnat låna räntor, eller till räntor som kanske inte var i en marknadskontext, för att de som var de stora tagarna av de obligationerna var ju centralbanker som i sin natur är pris och tjänst. De ville ju driva upp priserna så långt som eller spreadarna så långt ner som de kunde. Så att vi har ju börjat se effekterna av det här. Vi tror ju, särskilt när man kollar fastighetsmarknaden, att vi inte har sett slutet på det. För det är klart att om du har kunnat låna på 0 eller 0,25 och köpa en fastighet som avkastar 2, så det har varit fantastiskt. Men då hamnar ju vi här där vi är idag, där helt plötsligt ska den där, så är repo, ja, beroende på var det är, med sig 4-5%, och du har fortfarande köpt en fastighet på 2%. Så att någonting behöver ju ske med värdet av den fastigheten. Om vi pratar lite om, så lite närmare tiden 2022, för det var ju helt plötsligt så, man hade ju den här tesen om att inflationen skulle vara övergående eller transitory, och man höll ju på den tesen väldigt länge, och kanske för länge då, tycker vi i alla fall. För att till en början kunde vi köpa det när helt plötsligt leveranskedjorna precis efter covid slutade fungera. Men sen fortsatte man hålla uppe den hypotesen väldigt länge och vägrade höja räntor, och det ledde ju till att 2021, där i princip alla risktillgångar hade tvåsiffriga avkastningstal. Vad tror du om vad är lärdomen av det? För Riksbanken var ju, centralbanken globalt ska man säga, inte bara Riksbanken i Sverige, höll ju väldigt hårt vid den idén om övergående inflation och fortsatte trycka på gasen väldigt länge. Vad skulle du säga är lärdomen av det nu? För det ledde ju till att man behövde höja räntorna i princip den snabbaste takten på många årtionden, och kanske någonsin, beroende på hur man mäter. Vad är din vy på det fenomenet?
Ja, men det är en jättebra fråga och väldigt aktuell fråga. Min bild är nog att vi vet inte än, om man ska vara helt ärlig. Lyssnar man på en del av de policydebatterna som går nu, både när det gäller Fed och också när det gäller ECB, så handlar mycket om att försöka förstå vad var det som hände med inflationen. Varför missade centralbanker, men ska man vara ärlig, alla marknadsaktörer. Ja. Vi missade också. Och det är en serie av chocker som jag tror vi aldrig har sett för, med den intensiteten och den konsekvensen det hade. Så du hade först då pandemin, sen fick du utbudsstörningar, och du hade inte mikrochippen, sen hade du vaccin som funkade, inte funkade, sen hade du Putin, sen hade du energikrisen, sen hade du ökade vinstmarginaler i Europa. Alltså det är så många chocker som slog samtidigt. Så tittar jag och försöker få mig en bild i var ligger liksom någonstans en konsensus nu, så är det att det är olika faktorer i olika tider, framförallt då från 21 och framåt, som har drivit inflationen. Det är en felaktig bild som man har, liksom, om man tror att inflationen i Europa bara är energidrivet. Det finns mycket som tyder på att så är det inte. En hel del är faktiskt efterfrågedrivet och inte bara utbudsstörningar. Så det, liksom, det kommer tillbaka till vad vi gjorde under pandemin. Både i USA när vi satsade finanspolitiken, även i Europa när man gjorde det. Och sen under, efter Putins invasion av Ukraina, de åtgärder man gjorde för att lindra effekterna. Allt det har drivit efterfrågan och utbud. Så det är en sammansurum av effekter som har drivit. Och jag har svårt att förstå varför Riksbanken var så sena. Det tror jag de har anledning att, det tror jag de själva också funderar på. Framförallt varför de i februari inte flaggade mer för det. Även om de kanske inte hade sett siffrorna, kanske de inte kände sig. Men att ligga fast så lågt som de gjorde, det var ett misstag. Jag tror att om man ska gå specifikt på Riksbanken då, så tror jag att de gör ju företagsundersökningar. Men de är inte tillräckligt nära vad som sker i svensk ekonomi. Jag har då förmånen att träffa många av våra kunder och många företag och ute i Sverige, överallt. Och mina kollegor också, så vi får impulser hela tiden. Vad som händer och vad som sker. Och det tror jag ger oss en fördel. För vi är nere och hör hela tiden vad som händer, hur det går med order, hur de måste öka upp priserna för att försvara sina marginaler. Jag tror centralbankerna globalt måste hitta sätt att komma närmare vad som faktiskt sker. Det är en jättesvår fråga om man försöker med enkäter och så, men jag tror inte det är tillräckligt. Sen finns det också studier som visar att framförallt då centralbanker som har ett klart inflationsmål och för en flexibel inflationsmålspolitik var senare på pucken. Därför att man försökte se igenom det här som vi lärde liksom, när vi pluggar. Och sen när man börjar på centralbanken, då har man lärt att utbudschocker behöver man inte göra någonting åt i normala fall. Och det gjorde man inte, men man väntade till alldeles för sent, till då inflationen var långt över inflationsmålet. Och det tror jag är en lärdom. Man kan inte se igenom alla utbudsstörningar. Speciellt inte när det kommer en serie av olika chocker.
Nej. Du är inne på något väldigt, väldigt viktigt där. Och vi har ju framförallt varit förvånade över tjänsteinflationen och vilken enorm köpkraft som finns hos konsumenterna. Där du kan ha räntor som går från 0 till 4 eller 5 i USA. Och vi har fortfarande precis börjat se kanske en marginell avmattning, men i många områden så är det fortfarande extremt köpdrag. Och det är bara att titta på bostadsmarknaden i Sverige. Du märker ju i alla fall inte storstäderna av något större prispress. Du har ju en viss nedgång på håll och kant, men fortfarande en bra bit över före 2020, mars 2020. Och tjänstinflationen har ju vi ansett vara någonting som Riksbanken borde kunna haft bättre koll på. För den har verkligen visat sig vara mer ihärdig och ihållande än vad alla prognosmakare hade trott. Hur tänker du kring tjänstinflationen? För den har ju varit en väldigt viktig del av inflationsberäkningen här.
Ja, och jag tror även framöver när vi står idag så tror jag det är tjänstinflationen som kommer vara den jobbiga biten. För tittar man globalt, lite förenklat kan man säga att tjänstesektorn går bra globalt sett. Tillverkningsindustrin har det lite jobbigare, ja. Och i vissa länder mycket jobbigare. I Sverige går den dock väldigt bra. Och det har att göra med en svag krona, tror jag. Så tjänstinflationen tror jag också blir mycket svårare för centralbanken att få ner. Och det gör att jag tror att inflationen kommer att vara mycket mer ihållande. Och det tror jag man ser nu. Jag menar, marknaden har ju prisat om Fed fullständigt.
Ja.
Från att ha ett antal sänkningar redan efter sommaren. Det hade vi aldrig i våra prognoser. Och så det här kanske det visar sig att vi har rätt. Men det är fortfarande tidigt. Jag tror att centralbankerna då behöver gå lite högre och stanna lite längre. För att de måste se att inflationen då, framförallt då känns som är svårare att komma åt. Att med ett antal månadsutfall tydligt indikerar att dels att man ligger nära med sina prognoser, för man har haft alldeles för stora prognosfel, och så man känner sig komfortabel och att den går ner. Ja. Men sen, tyvärr tror jag då inte att om man ska liksom lyfta blicken, vad behöver hända? Jag tror att det är allt svårare att se att en soft landing, framförallt i USA, är möjlig.
Ja.
Och allt fler bedömare börjar ju prata om att du måste få en försämring på arbetsmarknaden. För det överraskar oss. Jag menar, det överraskar överallt.
Absolut.
Arbetsmarknaden är så stark, även i Sverige.
Ja.
Vi är förvånade över hur stark arbetsmarknaden är. Och då tror jag tyvärr då vad det innebär att centralbanken kommer behöva göra lite mer. Kanske inte mycket, men något lite mer och stanna lite längre. Så det är frågan, liksom, blir det sänkningar nästa år? Ja, det blir det. Men hur många blir det ur ett svenskt perspektiv?
Ja. Ja, men du leder ju oss rakt in i nästa stora puck här. Och det handlar ju om, menar, kan man orkestrera, kan man få ner inflationen utan att försämra arbetssituationen och arbetsmöjligheterna globalt. Och som vi har sett det, så jag håller helt med. Det är förvånande, särskilt i USA, att man i princip är tajtare än full employment fortfarande, trots att du har höjde räntorna med 5% på ett år. Så jag anar nästan svaret, men jag antar att du inte tillhör de som tror att man kan orkestrera en soft landing och inte se en arbetslöshet som ökar ganska markant.
Nej, jag tror det är nödvändigt. Både i USA,
ja.
I Europa och i Sverige. Kanske i Sverige då, så vi tror ju att arbetslösheten kommer att öka här med. Men vi, även om det är en ökning, så det är ändå liksom inte i relation till
Nej.
Vad vi förväntar oss. Och det har att göra med bristen. Och det tror jag också, liksom, det ser vi ju överallt. Bristen på att hitta kvalificerad personal. Det gäller i Sverige, det gäller globalt, det gäller i våra hemländer i Baltikum. Så vi tror ju att man kommer att hålla lite mer. Och nu har ju KI fört in en sån indikator i sin förtroendehårding, labor-hårding. Och det är väl det jag hör när jag träffar våra företag. Att många liksom försöker och kommer att försöka hålla det. Vi får se vad det ger. Men det innebär att det går inte. Alltså jag tror det här med en soft landing, det är wishful thinking. Men realiteten är att du måste gå igenom det.
Ja, men för här hamnar ju, och du är lite inne på prognosmissarna som centralbankerna har levererat de senaste, säg, 18 månaderna. Och man är ju inne i någon form av, jag ska inte kalla det förtroendekris, men helt plötsligt så är ju centralbankernas prognoser och funktion ifrågasatt. För att man har, jag menar, jag tror att de absolut flesta är ganska kritiska till hur länge man valde att hålla räntor på noll eller minus. Hur länge man höll med om idén om transitory. hur snabbt det vände och hur pass panikartat nästan man höjde räntan under 2022. Är det så att Riksbanken och centralbankerna numera behöver nästan välja mellan så att inte hamna i en förtroendekris och kanske höja räntorna eller låta dem vara på de här nivåerna lite längre än de kanske hade önskat, mest för att så att säga, så, nu har ju de sagt att de ska göra det, och trots att marknaden börjar prisa in räntesänkningar och främst i USA då, så känner ju vi nästan att man måste låta räntorna ligga kvar, och vi köper ju inte alls det här om att vi kommer komma tillbaka mot nollräntor. Så hur vi än vrider och vänder på det, så kanske vi ser en reporänta i Sverige på säg mellan 2,5 och 3 till slutet nästa år, men inte så mycket lägre. Och allra mest drar vi tillbaka att nollräntor var någon form av normalläge, och där vi befinner oss idag i någon form av extraordinär situation, att det nästan är tvärtom då, att vi kommer behöva leva med de här räntorna.
Ja, fast jag håller med om att slutet av nästa år så ligger på om vi vill ligga på restriktiv penningpolitik fortfarande.
Ja.
Och det är en syn jag delar, för man kommer inte hinna. Och här tycker jag liksom en intressant sak att komma tillbaka till. Mot vad vi diskuterade tidigare, när man gjorde för mycket. Det vill säga man sänkte under noll. Då vid de tillfällena så tog Riksbanken ett extra möte i mars 2015, tror jag det var. För att besluta att köpa ytterligare lite obligationer och sänka till negativ ränta. Nu när man missar fullständigt med inflationen, så slänger man bort den chansen eller möjligheten att kunna göra det, för att höja. Man har höjt nivån, vad som krävs för att göra det. Det har jag mycket svårt att förstå. Varför är man så asymmetrisk utifrån Riksbankens sätt? Så jag håller med att man kommer att inte komma ner fullt. Men jag tror att tittar man i ett längre perspektiv, så är det inte så att vi lämnar. Jag har svårt att säga att vi kommer att lämna en lågräntemiljö, men inte noll. Min bedömning är att när man tittar på neutral ränta, där den inte varken är åtstramande eller expansiv, så tror jag att vi hamnar någonstans på 1,50. Kanske 1,75. Där någonstans tror jag den normalränta kommer att ligga i Sverige. Och det innebär fortfarande negativa realräntor.
Ja. Om vi blickar lite från penningpolitik då. Nu har det ju varit ett stort tema om amerikanska skuldtaket och så vidare. Nu har man ju nått någon form av överenskommelse då. Nu ska ju den igenom kongressen. Men det var ju ett väldigt stort tema i många veckor här. Och nu så har man beslutat sig för att höja det. Men frågan är, om man tittar finanspolitiskt runt om i världen, hur mycket utrymme finns det egentligen att stimulera? För de flesta staternas balansräkningar är ju extremt ansträngda. Och det gjorde ju ingenting. Jag menar, om du var i USA och hade en enorm statsskuld, det gjorde ju inte jättemycket när räntorna var noll. Men när du helt plötsligt betalar 5% på det, så slår ju det till och med upp mot 6% om du räknar med alla, liksom, du kollar på proxyräntan. Det slår ju en hel del. Så frågan är på sikt hur positivt det är med höjda skuldtak och vad det gör med finanspolitiken och det utrymme som finns eller inte finns.
Ja, men det är en jättebra fråga. Och det är egentligen liksom hur jag ser på Sverige i den frågan är egentligen anledningen till varför jag är väldigt optimistisk för Sverige. I relativt spel om runt Europa och USA. Därför att här har vi samlat i ladorna. Jag ska börja i den ända, så ska jag gå över till USA sen. Och då tror jag att gå över till ett balansmål, det måste vi. Det är så mycket investeringar vi behöver göra, infrastruktur, gröna omställningen, vård och omsorg, åldrande befolkning, alla de delarna. Och det skulle frigöra resurser och göra Sverige, tror jag, till ett ökad potentiell tillväxt framöver. Det skulle öka framförallt kanske liksom hur den svenska ekonomin fungerar, också liksom lägga om skatter. Man skulle kunna göra mycket. Nu har ju också finansministern öppnat för det, och Svenskt Näringsliv, det tycker jag är jättebra. Det har vi argumenterat för länge. Så relativt då, ja, Sverige har råd. Sverige kan gå över till ett balansmål utan att vi äventyrar statens finanser. I Europa, väldigt få länder. Det finns en del, men det är väldigt få länder. Frankrike tycker jag ligger för högt. Många länder i södra Europa, och lika så. Så att många länder kommer att ha en begränsning. Hur är det då med USA? Ja, men så här långt så finns det en reservvaluta, och det är dollar. Finns det någon som på riktigt utmanar den idag? Nej, inte riktigt, men det börjar finnas signaler om det. Och det är ju framförallt yuan och Kina som är utmanaren. Och det tror jag vi kommer få se de kommande 10 åren. Så att här är mycket som står på spel. Och det tycker jag kanske var det viktigaste liksom skälet nu i skuldtaksdebatten. Inte så mycket, det är klart det kommer att vara enorm volatilitet på finansiella marknader. Men har det också gett Kina en fördel när det gäller hur ska man se på vilken valuta som ska vara reservvaluta på sikt? Och då tror jag att vi har ju haft Argentina som har gått med på att de nu ska betala kinesisk import i yuan. Det tror jag är ett första steg. Ja. Tittar man på de geopolitiska riskerna så talar mycket för att vi kommer att se en polarisering. Ett öst och ett väst. Och fortsätter det, då kommer dollarn allt mer att också utmanas. Om det är så att fler ansluter sig till den kinesiska linjen och betalar i yuan istället för dollar. Så att det finns absolut risker på det. Men det ligger betydligt mycket längre fram än här och nu. För här och nu finns det inget, är det inget problem för USA. På sikt kan det absolut bli det.
Ja.
Jag slänger in, nu har vi läst på din economic outlook som du och dina medarbetare gör 4 gånger per år såklart. Och där fokuseras ju mycket på vår hemmamarknad och er banks hemmamarknad såklart. Men som en följdfråga på det här lite med det som Tarnö tog upp här med vad det finns för utrymme hos de olika länderna, så tycker jag det är intressant att tänka på sånt som var väldigt stora frågor för ett antal år sedan. Och då tänker jag på PIGS. Ekonomierna då, så att säga, som hade sådana stora problem med att klara sina statsfinanser när räntan var mycket lägre då än vad den är idag. Har du någon syn på de marknaderna?
Nej, men jag är ju uppriktigt förvånad att spreadarna har uppfört sig så väl för södra Europa. Yeah. Och på något sätt så är det som att man har tagit ECB på orden utan att de har behövt göra någonting. Så det är som Mario sitter fortfarande nere i Frankfurt. Mm. Och hans ande liksom styr över det. Och det förvånar mig väldigt. Alltså med den här dödsloopen som finns i den, kanske framförallt den italienska ekonomin, med att allting sitter i ECB eller italienska banker, det är inget bra. Och det har knappast blivit bättre. Nej, men så det är klart att det finns risker i södra Europa, men även Frankrike. Jag tycker Frankrike ibland kommer lite i skymundan, men även där är det ett problem.
Men menar du att idag finns ett större förtroende för ECB, vad man har gjort genom den förra krisen då, så att säga, att det finns ett förtroende?
Ja, jag tror man har skapat man är beredd att gå hur långt som helst, som Draghi sa. Och det är ingen som riktigt vågat utmana det. Men det kan mycket väl komma upp igen liksom. För att om vi har rätt i våra prognoser då, så kommer det att bli några år nu med väldigt låg tillväxt. Och länder i Europa kan inte göra mycket finanspolitik. Vi har en ECB som förvisso kommer att sänka, men det kommer ändå att ligga på en restriktiv nivå, antagligen från ECB också. Så det gör att det kommer att bli tufft. Och hur kommer de här länderna då att agera i den här miljön? Det är också mycket som ska investeras och försvar. Ja, men det är många frågor som är uppe även där. Så att jag skriver inte bort att spreadarna kan mycket väl komma tillbaka igen, att man utmanar det mer.
Mm. Om vi kommer in lite mer på Sverige då, vår hemmamarknad och kronan och bostadsmarknad och så vidare. Så om vi börjar med kronan, för jag håller med, och det har ju alltid varit Sveriges styrka att statsskulden är så låg och det finns så mycket utrymme finanspolitiskt att i princip genomföra de åtgärder som man vill genomföra både skattemässigt och så vidare. Men ändå är ju kronan en alldeles usel valuta att vara exponerad mot eller att vara lång. Jag vet att i slutet av året så var, nu när vi sitter här så har euron gått upp till 11,60, 11,62 någonting. I början av året så var den under 11, och det är ju egentligen en trend som har fortsatt utan minskad styrka. Vad är din tanke kring kronan, och finns det någon vändning, eller ska vi bara permanent vänja oss vid att kronan kommer vara en svag valuta relativt de större globala valutorna, för att det är en mer illikvid valuta, och att Riksbanken har varit så fokuserad på att värna om konkurrensmässiga fördelarna som den svenska industrin har gentemot. Vi läste ju precis förra veckan här om att BAE Hägglund som har en stor upphandling i Tjeckien, där de lyfter fram den svaga kronan som en av anledningarna. Och det är ju egentligen ett förväntat utfall av den penningpolitik som har förts. Vad är din vy på kronan? Hur har den varit hittills då? Vad tänker du om framtiden?
Nej, men jag är ju skolad på Riksbanken. Så sedan 2001 har jag tänkt att kronan ska stärkas. Mm. Det har ju inte hänt. Det har ju inte hänt. Ja. Jag sa också att efter det förra penningpolitiska beslutet från Riksbanken så tyckte jag kronan för det här året var förlorad.
Mm.
Och sen så blev jag mycket förvånad när kronan stärktes ett tag efter. Precis efter, några veckor efter förra beslutet. Men valutamarknaden drivs ju så många andra saker. Så när kronan sen försvagades så sa jag, ja, men det är liksom lite den bild jag hade. Och varför det? Ja, men nu så tror jag dels att Riksbanken är för mötet. vara alldeles för duvaktiga. Alltså vi ligger på en inflation som är, som nu förvisso har kommit ner underliggande på 8,4. Men det är ju inte nära målet.
Och särskilt inte kärninflationen. För den ska man hålla med om att inflation är ju ett begrepp som är extremt svårt att modellera på. För det har så många faktorer. Jag menar, det räcker ju med att vinden står still i 3 dagar så får det ett utfall i princip. Ja. Men om man tittar på det mer stabila än kärninflationen så vi är ju inte långt från topparna. Och jag vet, i Europa så var väl toppen var väl här i slutet mars vill jag minnas. Så vi har ju inte sett en tendens av att den försvagas.
Nej, den har ju kommit ner. Men det, liksom, det är ju ett utfall i stort sett som ja. Liksom har verkligen överraskat. Så det var nu senast. Nej, men så det tror jag, man var alldeles för duvaktig på förra mötet. Och jag tror att de börjar försöka reversera det lite. Min bild är att svensk ekonomi går för starkt. Den går för bra för det. Men för att komma tillbaka till kronan nu så tror jag att i närtid då också. Och då tänker jag fram till början av nästa år, ja men då är kronan för mig förlorad. Vi kan inte göra någonting. Nu är Riksbanken ute och pratar om att de ska sälja mer. Fine liksom. Jag är inte säker på att det kommer att göra så mycket. För vem är det som ska köpa det? Du behöver få tillbaka utlänningarna. På vilket sätt gör du det genom att sälja obligationer? Jag är lite tveksam. Men man kommer säkert att göra det. Men vi har 2 riskpremier för kronan nu. Det är kommersiella fastigheter och det är svenska bostadsmarknaden. Så för mig ett lite längre perspektiv, och då tänker jag början på nästa år, kanske i andra kvartalet, första kvartalet någon gång, när vi har sett att inflationen har kommit ner, Riksbanken har definitivt höjt färdigt och vi kommer också få mer expansiv finanspolitik och vi har klarat oss igenom detta. Då borde de här riskpremierna försvinna. Så tänker jag, och det borde vara till fördel för svenska kronan. Och då säger jag också att vi svensk ekonomi kan växa snabbare än andra länder. Därför att det här sättet så som den penningpolitiken påverkar Sverige via bolåneräntor. Och så snabbt som det slår här. Det är ju inte alls samma i eurozonen eller USA. Nej. Så att när vi börjar sänka för Riksbanken då under våren, sommaren nästa år. Ja, men då kommer svensk ekonomi komma tillbaka snabbare. Och expansiv finanspolitik.
Och du är inne på någonting som är väldigt intressant och det är kanske det stora temat, det är ju kommersiella fastigheter och bostadsmarknaden. Och det som är speciellt egentligen i båda dem är ju det så stora de är i procent av den svenska ekonomin. Men också någonting som vi tycker är väldigt fascinerande är hur mycket svenska skiljer sig från länder som Danmark till exempel. För här har Sverige är i mångt och mycket ett land som är baserat på rörliga, korta räntor, variabla räntor. Och tittar man i Danmark, de lärde ju sig läxan av det. Så där har ju alla i princip fasta räntor, 30 år, 50 år, 40 år. Så när du har reporäntehöjningar så slår inte det igenom lika snabbt eller i princip överhuvudtaget i Danmark. Men i Sverige så har ju alla levt på att ha kortast möjliga räntebindning, för nästa gång du kommer till räntedatum så får du en lägre ränta. Det har ju varit temat i 10 år. Så att vi förstår ju varför det är så folk har resonerat. Men nu står man här och jag menar, som vi pratade om innan, så ett lån på 2 miljoner kostar lika mycket som ett lån på 10 miljoner för 18 månader sedan. Och det är ju det som vi har sett som den stora sårbarheten i svensk ekonomi. Hur både företag, kommersiella fastighetsbolag och bolånehavare, hur pass känsliga de är för kortsiktiga räntehöjningar. Hur tänker du kring den dynamiken? Tror att vi kommer se, om man tittar lite längre fram mot tiden, någon form av beteendeförändring, eller är Sverige liksom dömt att vara ett kortränteland?
Nej, men dömt för all evighet tror jag väl inte. Men det är så många saker som hänger ihop. Jag menar egentligen när man tittar ett nordisk-baltiskt perspektiv så är det egentligen Danmark som är den udda fågeln. För både i Baltikum och i Finland och i Norge så kör vi kort.
Ja.
Kort ränta och rörlig ränta. Nej, men för mig, vi har ju valt att lägga ränterisken i, valt, det är egentligen fel uttryck. Man har tagit ett antal beslut som gjorde att det visade sig att hushållen skulle sitta med all ränterisk i Sverige.
Ja.
Så är det ju inte internationellt. Då är det ju mycket mer staten som sitter på den, som vi var inne med tidigare, med statsskulden och ja. Kostnaderna som ökar. Men här är det hushållen. Jag är inte säker på att vi kommer att se någon förändring. Man kommer säkert försöka för politiskt liksom att hitta ett sätt att få ut hushållen på lite längre på räntekurvan. Men för mig är det svårt att se vad är egentligen mest optimalt. För det vi ser nu är i alla fall att Sverige är på väg att bromsa in. Och vi vet att penningpolitiken har då snabbare effekt, antagligen mycket kortare laggar av penningpolitiken. Det vi kan riskera då med det här, det är ju att när vi är liksom genomslått igenom och höjt färdigt, då kommer effekterna av alla de andra laggarna. Så när vi är på väg att börja vända och börja sänka och på väg att få ner, då förvärras den globala konjunkturen för mycket. Ja. Så vi dras med. Det är väl ändå jag kan känna oro, men då kan ju Riksbanken en läget sänka. Annars är det ju precis så här vi har tänkt oss att det ska gå till. Det är hushållen som ska ta allting. Vad det då innebär är ju att vissa sektorer är extra utsatta i svensk ekonomi. Och det är det vi ser nu. Det är detaljhandel, framförallt då sällanköp. Lågpris tjänar på det här i alla sektorer egentligen. Och sen är det bostadsbyggandet. Därför att helt plötsligt försvinner all efterfrågan och sen har också kostnaderna stigit väldigt mycket.
Och det är ju också väldigt intressant hur en väldigt stor industri i princip bara tvärnitar från en månad till en annan i princip. Det går ju väldigt fort generellt för projekt som är liksom ett multiårprojekt. Ja. Men helt plötsligt säger man bara stopp. Och då tar det tvärstopp. Mm. Men i och med din bakgrund inom avdelningen för finansiell stabilitet, är inte den här korträntan politiken som har förs, för det är ändå det som har lett till att hushållen har haft en väldigt hög andel rörliga räntor i 3 månader och så vidare. Hamnar inte centralbanken eller Riksbanken i en situation där de nästan måste välja mellan finansiell stabilitet och inflationskampen här? För att man känner ju, vi måste höja räntorna, men kanske inte kan höja så snabbt, för de vet inte riktigt vad konsekvenserna blir för hushållens köpkraft. Vi har ju varit extremt förvånade över hur pass stark köpkraften är trots en väldigt snabb ränteuppgång. Men man kan väl anta att det inte kommer fortsätta för evigt, som du är inne på. Hur ser du på den dynamiken mellan centralbankernas vilja att tämja inflation kontra den politik som har förts, som har tvingat hushållen i princip att ha kortast möjliga räntebindning? Mm. Äventyrar man finansiell stabilitet?
Jag menar, idag för hushållssektorn ser jag inte riktigt det. Nej. Och då ska jag börja med varför inte det? Ja, men det har ju skett förändringar här i beteende. Och en sån beteendeförändring är att när Riksbanken har höjt räntan, sen har bolåneräntorna, och då menar jag genomsnittlig stocken, utlåningsstocken i Sverige, har ju inte följt med.
Nej.
Så marginalerna i banksektorn har minskat från 1,40, 1,50 till 0,56 nu. Och det innebär att här är en procentenhet här från penningpolitiken som inte har slagit igenom. Så när jag säger att svensk ekonomi går för bra, så är arbetsmarknaden stark, tjänstesektorn är bra, exporten är bra. Och dessutom har effekten på den stora liksom massan av alla bolånetagare, den har inte blivit så stor som Riksbanken trodde. Så för mig så är det, behöver Riksbanken höja mer mot bakgrund av att effekterna har inte blivit så stora. Är det en stabilitetsrisk? Nej, inte direkt. Det man har tänkt sig hela tiden, då tänker jag från Riksbankens sida och Finansinspektionens sida, när man har gjort stresstester så här, det är att ja, men hushållen kommer att klara det givet att vi har haft höga kvar att leva på kalkyler som man äter upp på. LTV-er i bolåneportföljerna är låga. Så att egentligen är det inte oroligt för bankerna och finansiellt utifrån hushållens sida. Det har ju då spridningseffekter, och det är att det kommer att gå dåligt i vissa andra sektorer och där kan konkurserna öka. Så det kan komma tillbaka till bankerna via kreditförluster från andra delar. Men vi har inte sett så mycket än.
Vilka sektorer tror du, det är ju den naturliga följdfrågan, vilka sektorer tror du är mest utsatt? Du var inne på sällanköp.
Ja, men allt som har med hushåll att göra egentligen.
Ja.
Framförallt när effekten har slått fullt ut. Ja, men sällanköp ser vi ju redan, va? Vi har dragit ner på bilar, framförallt då från privatpersoner. Men sen så tror jag företagsflottan ökar. Då går man det hållet istället för att inte ta den. Ja. Upfront-kostnaden. Möbler. Ja, men vem köper möbler nu? De kommer att vara jättetufft.
Ja.
Allt som har med trädgård. Ja, men alla de här klassiska båtar. Ja. Förutom kanske Göteborg då, där jag hör att det kommer utlänningar. För att kronan är svag och så köper de den i Göteborg.
Ja.
Men så att egentligen allt som är där. Och allt som sen är relaterat till byggsektorn. Men det är inte bara byggnadsarbetare. Det är också arkitekter. Allting som är liksom i alla leden för att bygga. Inredningsarkitekter, allt kommer ju liksom att påverkas av att vi totalbromsar. Så allt som är relaterat till det här, det är de som kommer att få det tuffast först.
Ja.
Och givet att vi då får kontroll på inflationen, så behöver det kanske inte bli mer. Så från hushållssektorn så är det framförallt då andra sektorer det kommer att bli. Jag tror högre konkurser, säkert liksom det där problemen kommer vara. Sen kommersiella fastighetssektorn, ja, men det är ett större bekymmer för Riksbanken och Finansinspektionen. Nu kommer de ju snart med sina stabilitetsrapporter.
Ja.
Så det ska bli intressant att se vad de skriver. De kommer ju dagen efter varandra. Först FI, sen Riksbanken. Nej, men jag tror de kommer lyfta kommersiella fastigheter. Och tittar man på det utifrån så ser det inte bra ut. Det framförallt skulle jag säga, om jag ska jämföra den amerikanska marknaden med den svenska marknaden, så är det här ett finansieringsproblem. Det innebär också ett värderingsproblem. I USA så är det mycket mer, framförallt på kontor, ett vakansproblem. Så det är lite olika problem här. I Sverige gäller det då att den process som har pågått, att man tar in nya ägare, tar ägartillskott, säljer fastigheter. Fortsätter inte det så kan det här bli betydligt mer bekymmersamt. Men det finns egentligen ingenting som hittills tyder på det. För att världen måste förändras, och det tror jag kommer att ske gradvis.
Ja.
Det är ingen som kommer att vilja ta det. Därför att det sker inga transaktioner, så utnyttjar man det. Och sen låter man det komma gradvis. Så länge man då ser från fastighetssektorn att om jag säljer, om jag tar in aktieägare, så kan det mycket väl hända att det sker olyckor. Någon tappar det. Och det tror jag kommer att hända. Men jag är inte så orolig att jag tror att det är en systemkris. För det jag också hör och det jag också ser, det är att många står på sidlinjen och vill öka sin exponering mot fastigheter. Ni hade AP7.
Exakt.
Och jag tror det kommer komma många fler, både svenska och utländska, som är beredda. Men då måste man hitta. Så då blir det liksom en försäljning där värdena kommer ner tillräckligt mycket.
Ja.
Och det tror jag kommer hända. Så det innebär att vissa kommer förlora vad de har, eller en del av det de har. Och andra kommer att vara beredda att plocka upp det.
Det där är en oerhört viktig poäng och någonting som vi också diskuterar mycket, dels internt men också med våra kunder. Och det är ju att, jag menar, någonstans reala tillgångar som en fastighet, det finns ju, lite krasst uttryckt då, eller enkelt, det finns alltid en köpare. Frågan är bara på vilken prisnivå. Och det är ju väldigt sällan en svensk hyresrättsfastighet står helt tom. Men den fastigheten kan ju vara värd X eller Y. Och som du är inne på, den stora skillnaden här är ju att du har dels domestika köpare, stora system som AP-fonder som du är inne på, AMF, Alecta och så vidare, som har en evig placeringshorisont i mångt och mycket. Och för dem är det inte lika viktigt om de tror att repo är 3,5 eller 4 nästa år. För de tittar på det här en 50-årig placeringshorisont. Och då tycker de att svenska hyresrätter till exempel är en attraktiv tillgång att äga, för att över tid kommer man kunna justera hyrorna för att få ut en bättre avkastning. Och så är det utländska köpare som du är inne på, som ser samma sak, men som också ser en valuta bli så kraftigt försvagad. Så är det en dollarbaserad köpare, så är ju Sverige helt plötsligt 20% billigare än vad det var för 2 år sedan. Så vi ser ju inte heller någon form av domedag för svenska kommersiella fastigheter. Sen är det alltid så att du kommer ha problem i vissa bolag och så vidare. Och det kan ju bli ett problem för kanske någon bank med mindre nischbanker som har varit liksom sett där som ett stort expansionsområde. Men hur ser du på, för det har ju varit ett tema primärt i USA då, nischbanker och regionala banker. Det har varit, vi har haft ett antal ganska stora konkurser. Man glömmer ju bort, jag menar Silicon Valley Bank, vi pratar ändå om en bank med 100 miljarder dollar plus av balansomslutning. Så att ur en historisk kontext så är det en ganska stor bank. Sen har ju vissa banker blivit enorma idag då, men om man jämför det med sig 2007-2008 så är ju 100 miljarder dollar ett väldigt stort tal. Men där har ju du haft en enorm mismatch mellan vad de erbjuder sina kunder i inlåning kontra vad de kunderna kan få från penningmarknadsfonder. Och det var ju det som ledde till den här kollapsen. Hur ser du på den svenska nischbanksystem? För det har ju varit en sektor som har växt väldigt kraftigt de senaste 10 åren. Många banker som har tillkommit och som har blivit väldigt stora. Ser du något problem där om man liksom går bort från de stora 4-5 stora bankerna i Sverige?
Ja, men det är klart att i den här miljön, och det gäller också skulle jag säga marginalerna på bolån. Men allt, när de här delarna liksom pressas och räntorna stiger, så det är klart att jag tror att jag kanske inte är superorolig, men alltså man märker ju och man ser ju att en del aktörer som har haft affärsmodeller som är känsliga för den här miljön, de har börjat påverkas väldigt mycket. Och det tror jag kommer fortsätta, för jag tror ju att det här blir en utdragen och rätt så lång process innan vi är färdiga. Innebär det liksom att stora nischbanker eller så kommer få problem? Det är väl inget jag ser just nu. Men det ska bli intressant att se om FI eller Riksbanken lyfter det. Men det är klart att det kommer utmana affärsmodeller. Och inte bara där, på flera håll i den svenska ekonomin. Tittar man i Europa, så det jag är orolig för då, det är att någon sitter på exponeringar mot amerikanska fastighetsmarknaden. Och jag tror det kommer komma förluster där.
Yeah.
Det brukar sitta någon i Europa med kreditförluster. Ja. Frågan är vem det är.
Amerikanska banker är väldigt snabba på att lasta av risken de inte vill sitta på.
Och Europa har satt av i allt.
Exakt.
Så att, och det oroar mig något. För att, och det är också lite det när man läser då hur det kom ut när nu EBA hade gjort sina stresstester och det var liksom allting var så himla bra.
Ja.
Ja, men det får man ju undra lite.
Bara 2 månader efter Credit Suisse precis. Nu är det visserligen inte under EBAs tillsyn, men vi pratar ändå om en topp 20 bank globalt.
Så jag tror att ECB och EBA och alla de här ESRB har bättre koll idag än vad man hade tidigare. Men jag är ändå lite orolig. Det här är ju enorma förändringar vi har sett i räntor. Och ränterisken är något helt annat. Allting egentligen behöver prisas om. Och det är jag inte säker på att vi har sett den.
Nej, och jag menar, vi som tittar på mer bolag specifikt, det är klart att du har ju fortfarande fastighetsbolag i Sverige som värderar sina fastigheter till under eller runt 3% i direktavkastning. Vilket såklart kan tyckas som märkligt när du har en repo som är över det. För vad har egentligen lägst risk? Svensk övernattsränta eller en svensk hyresrättsfastighet? Men så jag håller med, det här är ju förmodligen, jag tror vi har förmodligen kanske inte kommit i mitten av den här processen. Det här kommer ju vara en process som tar tid. Men vi kan ju inte ha en chefsekonom här utan att prata om bostadsmarknaden i Sverige. För den påverkar hela svenska ekonomin, den påverkar hushållen, många av våra lyssnare. Vad är din vy på bostadsmarknaden? Har vi sett liksom, priskorrigeringen, om man får kalla den för det? Är den över? Ser du mer turbulens framöver? Hur är din tanke där?
Nej, men jag tror att det kan ju behövas lite lägre, lite mer nedgång i bostadspriserna. Och egentligen skälet till det är därför att jag tror att Riksbanken har mer att göra. Jag tror ju inte att Riksbanken, men som jag sa, Riksbanken var för duvaktiga. Ja, vi får se om jag har rätt när vi ser nästa inflationsutfall. Men givet det så innebär det att räntorna ska upp något mer. Jag tror att marginalerna, de kan säkert falla någonting, bolånemarginalerna, men jag undrar hur mycket mer de kan falla. Så det innebär att mer kommer att föras över kanske till alla bolåntagare. Och det tror jag i för sig talar för lite lägre priser. Är jag superorolig? Nej, det är jag inte. Vi tror fortfarande att någonstans topp till botten på 20% för Sverige som helhet är vår prognos. Och så här långt har det ju faktiskt gått bättre än vad vi hade förväntat oss. Men givet att jag tror på mer högre räntor så tror jag att det kan fortsätta lite till. Men man ska ju inte glömma då att det finns ju, det är liksom det enda positiva med att vi inte bygger. Det är ju att det är en hedge för de som sitter.
Ja.
Och det innebär att när vi börjar sänka och vi kommer ur det här, då kommer bostadspriserna gå upp igen. Och skälet till det är att vi har en, jag håller ju med Stefan Ingves där, det är en dysfunktionell bostadsmarknad.
Ja, det är ju en, det är ju såklart en alldeles horribel marknad att vara en förstagångsköpare i. Och där har vi sett en enorm förändring bara på en generation. Men det är svårt att se att det där skulle reverseras, utan det är nog bara en helt ny bostadsmarknad kontra vad vi såg för kanske 25-30 år sedan. Vi brukar alltid avsluta med några snabba frågor där vi egentligen vill ha ett kort svar, ja eller nej i princip. Så vi börjar med den första. OMX30, jag tror att den står högre eller lägre i slutet av 20. Och vill du inte svara behöver såklart inte svara. Jag tror att den står högre eller lägre i slutet av 2023. Nu är vi upp ungefär 11% på året här när vi spelar in i slutet av maj.
Jag tror den står oförändrad.
Okej. Okay. Ja, diplomatiskt svar. Räntan då, svensk reporänta. Men då drar vi ut horisonten lite. Så vi säger innan nästa sommar. Jag tror att den står högre, lägre eller oförändrad.
Då står den på samma.
Okej. Okay. Svensk konjunktur, om vi pratar om, nu modelleras det in en hög sannolikhet för lågkonjunktur i Sverige. Vad tror du är sannolikheten att vi har varit igenom en lågkonjunktur till nästa sommar? Det vill säga att vi har sett lågkonjunkturen och börjat se en vändning.
Det tror jag.
Okay. Och samma fråga fast för USA.
Den har bara börjat.
Ja, så de är, vad ska man säga, lite efter Sverige då.
Ja, men här tror jag liksom laggarna för penningpolitiken spelar roll.
Ja.
Jag menar, tittar man på den amerikanska ekonomin, vad är det egentligen som ska få ekonomin att bromsa in? Ja, men den stora kanalen, förutom kreditkorten, det är ju financial tightening.
Ja.
För hushållen har ingen ränterisk, så du kan få lite inbromsning i husmarknaden och så. Men sen är det via företag, och då blir det via finansieringskostnader, och det tar mycket längre tid. där de här direkta effekterna som du har i Sverige rakt ut i plånboken finns inte.
Nej. Och kronan då, sist men inte minst. Jag tror att den står högre eller lägre, och då kan vi ta mot euron eller dollarn, spelar mindre roll, nästa sommar än vad det står idag. Tror vi hinner se en kronförstärkning?
Alltså det är mot dollarn tror jag det.
Okay.
Mot euron, nej.
Och det där är ju väldigt intressant. Det där måste vi... För att dollarn... Bara vårt sätt att se på det, och då gör vi det väldigt enkelt, och det är för att valutor kan göras oerhört komplext om man vill. Men om man bara jämför den amerikanska ekonomin med den europeiska, och så ser man att de länder som faktiskt handlar i euro, som har euro som domestik valuta, de är väldigt annorlunda från varandra. Och tittar man i eurozonen så har det i princip ett eller två draglok och många länder som i princip får skjuts av de primärt Tyskland då. Varför är det så, för det är ju en gängse vy att euron kommer fortsätta vara en ganska stark valuta, och de har inte samma problem som dollar. Men varför tror du att dollarn kommer försvagas mot kronan men inte euron?
Nej, men jag tror att ECB har mer att göra.
Okej, okay. Så det är en penningpolitisk
liksom. De har, jag är mer, så när jag tittar på hur går transmissionen till i Europa, ja men den är liksom snarlik i USA. Därför att på bolåneräntorna händer inte jättemycket.
Nej.
Och vad är det då som ska ske? Ja, men då är det högre finansieringskostnader och att det ska bli svårare liksom att låna. Och liksom mycket av den data man har när man tittar på hur stora blir effekterna i Europa är väldigt kort historik, och då har vi liksom en finanskris som har liksom, jag är rädd att man överskattar det. Och då tror jag att, ja, det gör att laggarna av penningpolitiken är betydligt längre i Europa än i Sverige. Och jag tror också att om man tittar på den decoupling vi har mellan tjänstesektor och tillverkningsindustrin, men den finns absolut i eurozonen. Arbetsmarknaden är superstark. Och även ECB-ledamöter har börjat prata om att en del av dem i alla fall, att man behöver höja in i hösten. Mm. Jag utesluter absolut inte det.
Nej, för där som vi var inne på tidigare, där har ju tjänsteinflationen fortfarande inte visat något större tecken, och inflationen är långt över det här egentligen ganska arbiträra målet om 2%. Så att vi tycker ju också att hela den diskussionen om räntesänkningar kommer på tok för prematurt. För det finns ju fortfarande inga tecken i datan. Alla har väl kanske en känsla av att inflationen bör komma ner, men vi har ju inte sett det. Och jag var ju väldigt förvånad över i alla fall mars månads utfall, där KPI i eurozonen nådde såhär, cykelhögsta. Men jätteintressant, och som sagt, vi känns som att vi skulle kunna prata bort hela eftermiddagen här, och man kan ju ta det i så många olika vägar, och geopolitiken tycker vi också är väldigt intressant, för att det är någon form av ny världsordning som håller på att skapas, men det där får vi spara till ett annat tillfälle.
Ja, det har varit väldigt trevligt att ha det här, Mattias Persson. Vi hoppas att kunna följa upp det här också. Vi spelar nämligen in allting vi säger här. Så att vi får se om vi kan följa upp om ett år och se vad de här sakerna har tagit vägen. För att vi på Atlantfonder är också väldigt intresserade av det här med vad som händer nu med räntor och den utvecklingen också i förhållande till börsen då, där vi har sett att alltid förut har ju räntehöjningar lett till en svagare utveckling på börsen, och det har vi inte sett nu. Är det annorlunda den här gången, blir ju frågan då, men det tror ju inte vi riktigt, utan det är bara frågan om när det här händer egentligen. Så att det blir spännande att följa upp och fortsätta diskussionerna.
Nej, men uttrycket this time is different har rätt dåligt track record.
Absolut, och det känns som att det finns alltid någon anledning till varför aktier ska gå upp om man frågar en aktieförvaltare. Så det finns aldrig några mörka moln, och vi får väl se hur resten av året spelar ut sig och vad vi ser 2024. Men bara den enkla lekmannavyn vi gör är ju att det är svårt att se att börsen ska stå på samma nivå när repo är 4 eller 5 mot vad gjorde en repo var 0. För den där direktavkastningen är ju såklart, där du diskonterar tillbaka med högre ränta, så är den inte lika attraktiv. Men det har vi tyckt hela året, och börsen är ändå upp 11%, så det visar ju att det finns väldigt lite pengar att tjäna i att försöka gissa marknaden, för den kan alltid gå åt helt fel håll för länge, så att vi lämnar det till andra helt enkelt.
Ja, och med det lyckliga slutet så avslutar vi dagens Atlantpodd och säger att historisk avkastning är en garanti för framtida avkastning, och de pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet. Tack för oss.
Tack så mycket.